Vad har du på gång?
Ja, men vad kul att du frågade. Du, ja. Alltså, först måste jag erkänna en sak. Så har vi gjort
klart. Fått överstökat.
Ja, fått överstökat. Nej, men jag är nog lite lovligt naiv ibland när det gäller vad jag ska hinna eller klara av eller sådär. Men det är ju en bra sak. Alltså, man ska ju prova saker. Det vet ju att jag gillar att göra.
Om man inte försöker alls, då blir det ju inget gjort.
Nej, då blir det verkligen ingenting gjort. Och jag försöker ganska ofta vara så lite yes man. Även om jag tränar på mig och säga nej också, absolut. Ja. Men till mig själv är det ju väldigt lätt att säga ja till saker och ting som bara poppar upp sådär.
Man har ju bara bra idéer liksom. Men man tycker ju det, eftersom det är ens egna idéer.
Kanske. Jo, men man tycker det. Ja. Och väldigt ofta så tror jag efterhand så är jag kanske sortera in det under hur svårt kan det vara, eller varför inte, liksom. Sådär. Gånger efter annan, i alla fall, så har jag kommit...
Det ska ju sägas också att vi har ju lite på det här maneret till exempel anordnat två löptävlingar under många års tid. Alltså man kan hamna i rätt
varför gjorde vi det liksom?
Ja, det var kul. Det var jättekul, men ja, varför gjorde vi det? Det var märkligt.
Ja, och
det kan göra att man hamnar i bra och intressanta situationer i alla fall.
Ja, verkligen. Och men det tyckte jag var jättekul. Och jag är ju så himla glad för att du tjatade på mig att vi skulle sluta sen. För där hade jag nog lite svårare kanske att avsluta. Jag hamnar ju lätt liksom i någon slags tvångstankesituation att man måste liksom, har man committat sig så måste man ju fortsätta liksom. Ja, men lite som 52 veckors flugor.
Jag tror inte det var så mycket tjat på att du behövde sluta, men jag hade ju svårt att få ihop det till slut.
Ja, men det blev ju, det var ju med dig jag ville göra detta. Jag vill inte, one man show var jättetråkigt.
Det jag menar var bara att det behöver ju inte bara bli liksom, herregud vad har jag hamnat i nu? Liksom, eller vad har jag gett mig in på? Så kan det ju bli, och det kan ju visa sig vara bra det också. Men ja, det kan väl leda till olika saker helt enkelt.
Ja, det kan göra det, och man måste ju också få lov att hamna i saker som man sen bara, okej, nu har vi provat det här. Det behövde vi bara göra en gång eller två gånger liksom.
Ja, exakt.
Eller hur? Ja, fast den här gången då. Jo, men jag har ju hamnat flera gånger och blivit fångad av bra berättelser. Särskilt liksom bra berättelse om andra bra berättelser. Recensioner av en bok, så den här favoritboken, och så en lång utläggning om varför det är en klassisk bok som alla borde läsa, och mindre än 24 timmar senare så har jag varit på bibblan och lånat den där boken, men läser jag den? Nej. Lånar jag om den? Ja. Jag lånar om den. Ja, men liksom den står där i min bokhylla. Jag har liksom flyttat bibliotek. En del av biblioteket har jag flyttat till mig då, kan man ju säga. Och så för det, häromdagen så var det en sån bok som jag hade lånat om 4 gånger, tror jag.
Oj, hur länge får man låna om den?
Det beror på. Alltså om någon beställer en bok, en bok, då får man inte låna om den igen. Så enkelt
det. Det betyder att de står på ett kö, liksom, eller?
Ja, precis. Och jag som redan har lånat boken, jag får inte låna om den då.
Nej, det är rimligt ju.
Ja, ganska rimligt. Ja, det är väl, annars så är det ju dumt att ha ett bibliotek, tänker jag.
Men annars får man låna en bok hur länge som helst.
Nej, jag tror man får låna om den 5 gånger. Så det här kanske var 50 gånger jag lånade om det. Ja, i alla fall. Nu var det i alla fall så att eftersom jag inte vill betala allt för mycket böter liksom till kommunen, ja det är ju själva i och för sig, per år, så har jag åtminstone slagit på den där automatiska mejlet man kan få när böckerna håller på att gå ut. För då kan man online gå in och förlänga om man vill.
Aha,
så ja, modernt. Det är jättepraktiskt. Ja, det är ju, sen är, känns det ju som lite halvt osäkert då, eftersom lösenordet är 4 siffror. Man kan inte sätta något annat lösenord än 4 siffror. Å andra sidan så är de ju ganska rabiata med att har man matat in lösenordet fel 3 gånger på raken, då blir man spärrad i 24 timmar.
Ditt kort blir spärrat, eller?
Mitt inlogg.
Ja, just det. Det kan man ju säga för någon med också.
Jag var precis vad jag tänkte på också när jag råkade ut för det första gången. ja. Men nu var det ju så att jag hade haft en bok för länge. Eller så var det någon som hade bokat den. I alla fall fick jag inte låna om den, så jag var tvungen att lämna tillbaks den oläst då häromdagen. Och så tänkte
det är
jag,
deppigt ju.
Ja, så tänkte jag, vad betyder det här? tänkte jag. Kommer jag läsa den här boken? Eller är det här kört nu för den här boken?
liksom. För alltid.
Hur kommer jag bokföra det här på min... Kommer jag ta det här som ett misslyckande och så tänkte jag så här, det kanske inte var meningen att jag skulle läsa den där boken. Ta den som någon slags ödes... jag vet inte. Ja, det är i alla fall... Jag hamnar lätt i såna här situationer.
Men där får väl framtiden utvisa lite hur...
Jo, hur det blir, ja. Ja, visst,
om det
absolut
uppstår ett sug igen, då...
Ja, ja visst. Ja, det kanske, men det är ju inte första gången det här händer. Alltså, det är...
Okay.
Ja. Men det är väl så där med oavslutade projekt också, antar jag, att man startar dem och så, om de inte är tillräckligt roliga eller om det inte finns tillräckligt sug, så kanske det inte var meningen i alla fall på något sätt. Jag vet inte.
Ja, men jag har ju nosat i de där markerna jättemycket den senaste tiden, fast i en lite annan vinkel. För det här var ju åtminstone andra gången i mitt liv som någon annan, i det här fallet du, tyckte att jag borde göra någonting, kan man säga. Första gången, ja, men för många, många år sedan så var jag, eller det, jag tycker fortfarande det är väldigt gott med öl, men jag var kanske ännu mer entusiastiskt intresserad av öl på den tiden. Kanske för att jag hade färre barn, och, eller ja, inga barn då. Och mer, därmed mer möjligheter och mindre ansvar. Så då drack jag mycket öl och pratade mycket om öl och tänkte mycket om öl. Alltså inte bara så här supa, utan mer så här, oh, det här var en fin, du vet, golden ale eller vad det nu kan vara. Och då slog sig ju några kära vänner ihop och köpte ölbryggningsutrustning till mig i present, vilket var jätteschysst. Sen blev ju den där nästan som ett dåligt samvete med tiden, för jag gjorde inte slag i saken. Liksom. Det var en hög tröskel att komma igång. Så jag hade de här grejerna ganska länge innan jag äntligen, flera år senare tror jag, faktiskt kom till skott och faktiskt började brygga öl. Och det var ju jätteroligt när jag väl kom in i det. Liksom.
Vad kul!
Ja, så där, det var ju liksom en framgång till slut. Sen, som sagt, med barn och annat så blev det... Ja, det ligger på is, kan man säga. Ölbryggandet. Det är fortfarande väldigt kul. Så kul kombination av teknik och liksom process och lite hantverk och lite biologi och lite kemi. Och det, liksom, det finns lite allt möjligt där i. Det är jättekul. Och det blir liksom... Det blir ju någonting nästan hur man än gör. Sen är det ju inte säkert det blir bra, men det är ändå en kul process. Liksom. Just att det är lite organiskt, eller väldigt mycket organiskt, men man kan styra förutsättningarna väldigt mycket i alla fall om man är duktig. Och lite så är det också med den här andra grejen som jag ju fick av dig då, vilket var en pizzabok och en pizzaspade. Och ett pizzastål. Herregud, vilken present. Det var ju jättefint, kära någon.
Ja, sen vet jag inte om stål var bättre än sten, men det var liksom,
ja,
en grej bara.
Ja, men det var väl inte bara en grej, det var ju jättebra.
Ja, den håller ju bättre än sten. Men frågan är om den blir varmare. Jag har hört lite fram och tillbaka där sen. Jag har haft lite sådär
betänkligheter. Ja, sen har jag ju haft den här boken stå på samma maner som med ölbryggningsgrejerna och på samma maner som med din biblioteksbok, så har ju den här boken mest stått, uppriktigt sagt. Jag tittar lite i den, läst lite så. Men sen har jag känt under en ganska lång tid nu att bara, snart kommer jag nog att bli intresserad av pizzadeg. Alltså det börjar hända något här. Jag känner att det börjar växa inom mig här, att det hade ju varit så kul att vara duktig på det. Så att jag tror att i somras börjar jag nog känna att det här, nu är det nog på gång att bli något här liksom. Sen gick det tida lite till, men sen var jag sjuk nu ett tag, därav lite paus i poddandet bland annat. Men då hade jag ju faktiskt tid att, ja men du vet, alldeles för trött för att jobba ens hemma och göra något i långa stunder överhuvudtaget. Men när man ligger där på soffan så kan man ha en bok och läsa lite grann en stund här och där liksom, och tänka mycket och så. Och då tog jag fram den här boken och började kika. Jag hade tagit fram den lite innan jag blev sjuk och läst någon stund här och där liksom. Men det här blev mer liksom ihållande, att jag kunde,
ja, men vad kul.
Kunde börja faktiskt läsa boken liksom, och läsa, ja, men hur gör man nu degen och hur gör man alla moment så.
Mm.
För det här är ju den här boken skriven av killarna som driver Lilla Napoli i Falkenberg, är det väl?
Falkenberg är det, absolut. Falkenberg. Ja, kanten av Falkenberg. Ja, det räknas väl till Falkenberg, absolut.
Ja, det måste det göra. Och de var väl jätte... Jag vet inte om de var säkert inte först liksom så i Sverige med att baka napolitansk pizza, för det är där det handlar om. Men de var tidigt ute och de hjälpte säkert till att driva på hypen kring det där, inte minst med den här boken då. För det har... Jag känner tydligt att det här har nog åtminstone varit en hype som kanske nästan håller på att gå över nu. Men det har jag inget emot. Jag är inte så förtjust i att göra saker som är hypade medans de är hypade. Man får liksom antingen vara innan eller efter på något sätt.
Jag kan hålla med om det. Ja.
Och lite så var det väl egentligen med ölbryggningen också, att det var jättepopulärt. Eller så är det bara att jag inte är i bubblan längre, men jag upplevde nog att det där... Den hypen dog också ut lite grann efter ett tag. Och hela öl är inte lika hypat längre.
Nej, det är inte lika hypat längre, absolut. Det är något annat. Folk har gått vidare till något annat. Hantverksläsk var det väl ett tag.
Ja, just det. Liksom. Nej, men det är cocktail, så vad det nu kan vara folk vill ha nu för tiden. Men det kanske får sig ett uppsving med gårdsförsäljning, jag vet inte. Det är
många
svenska mikrobryggerier har nog haft lite hängigt, kan jag tänka mig.
Ja, men precis. Jo, men så där olika drycker. Jag träffade en snubbe faktiskt för inte jättelänge sedan som har skrivit flera böcker om dryckeskultur. Alltså, du vet, 101 cocktails eller 101 ölsorter. Okay. Du känner till den här sorten, liksom. Typisk presentbok, tror jag det är, så här.
Ja, absolut.
Jag undrar vad det är för nästa tema som det kan bli där.
Bröd kanske, det känns som det är hett.
Ja, det har ju varit hett innan ölbryggningen nästan.
Tusentals år.
Surdeg och allt det.
Ja,
men gjorde du surdegspizza nu då, eller hur?
Nej, surdeg har jag inte riktigt.
Men har de med det där liksom i... Är det en del av deras koncept?
Ja, det är med på det sättet att man kan, det står i receptet liksom, ska du ha surdeg ska det vara så här mycket, ska du ha gäst ska det vara så här mycket. Mm-hmm. Men de själva verkar bara köra med gäst. Jep, och sen finns det väl lite tips så kring surdeg kanske. Nej, men så att jag läste jättemycket, jag läste en del och tänkte väldigt mycket. Och det finns ju väldigt mycket på YouTube också, oj, med... Mm. Pizzaakademin och han matgeek-killen
och
har varit i pizza.
Har jag lite svårt för. Men
det får man ha. Men jag tycker ändå att det är bra nivå på filmerna, liksom så.
Ja, just det.
Alltså man förstår. Så, ja. Och det kan vara ganska, jag tycker för mig är det ganska hjälpsamt att se någon göra det man har läst om, så det passar mig bättre i alla fall.
Men ja, och det här gjorde du i ung då? Vanlig
ugn, exakt. Och det kan man ju inom citationstecken egentligen inte med just napolitansk pizza, eftersom den ska ju gräddas vid väldigt hög temperatur egentligen. Men då finns det liksom i den här boken så här, men så här kan du göra för att ändå göra det bästa av det liksom. Jag har ju inte så många napolitanska pizzaugnar hemma, så att man får ju ta det man har. Liksom.
Ännu.
Än, exakt. men där jag har är väl en vanlig ugn, och sen har vi ju en grill också. Gasolgrill. Den hade man nog kunnat få lite sprutt i, tror jag. Men då kör man ju istället med det här pizzastålet då, som det är ju bara en väldigt tjock stålplåt i princip, lagom stor, som är gjord precis för detta. Så lägger man den på sitt ugnsgaller och så sätter man det så jäkla högt upp det bara går i ugnen, så att nästan pizzan tar i grillelementet. Och så kör man med grillläge. Jag kör med grill och varm luft. Och sen, ja, i den här boken så tycker de att man ska tajma det lite grann, så att man sätter in pizzan precis när grillelementet slås på. Och sen så har man då kanske ett par minuters grillelementtid, som ska ge väldigt stark hetta högst upp där i ugnen, där det här elementet sitter.
Just det.
Så på det sättet kan man liksom lura till sig en högre temperatur än vad faktiskt luften i ugnen är. Liksom.
Ja, i och med att man sätter på den när grillelementet slås på, ja.
Ja, precis. För grillelementet är ju varmare än ugnen. Liksom. Och sen så har man också kört den typ en timme i förväg på maxtemp för att stålet ska värmas upp också.
En timme?
Ja. Jo, men det är mycket volym där i som ska götta till sig.
Jo, jag står att minns jag, det var liksom flera kilo, eller hur?
Ja, jag tror det väger 5 kilo kanske den. Så finns det en tjockare modell också som väger 9 kilo. Men det som var kul, för det slutade i alla fall med då att efter att jag hade slutat vara sjuk, så jobbar jag hemma några dagar, och då passade det ganska bra att provgöra pizza till lunch, gjorde jag. För jag tänkte att jag får ju testa på mig själv först. Om det blir katastrof kan det inte sitta en hungrig familj och titta argt på mig.
Okej, så du åt pizza både till lunch och till middag den dagen?
Ja, och dagen efter.
Åh, herregud.
Det var jättegott. Det blev jättebra. Alltså, jag var så chockerande.
Och vad roligt. Vad roligt.
Så att, nej, alltså jag följde det receptet. Sen receptet i boken är spesat då på 24 timmars jäsning totalt i rumstemperatur. Så jättelite jäst i den degen. Men jag ville ju ha, jag gjorde degen på kvällen efter maten, och så ville jag ju göra pizza på lunchen. Så då är det ju trixigt. Som nybörjare har man ju inte riktigt den här känslan så att, okej, men då tar jag lite mer jäst bara, så ordnar det sig ju.
Ja, just det.
Utan då gör jag ju som alla gör nu för tiden och frågade ChatGPT såklart. Så här, jag vill göra napolitansk pizza, jag vill följa Lilla Napolis recept, men jag vill börja nu och jag vill ha pizza färdig den här tiden imorgon. Och så fick jag ett, så här, ja, okej, okay, bababa, gör så här. Du tar 2 gram jäst, du kör jäs i kylen, liksom, så blir det fint. Och det där kan ju låta bra vid första anblick, liksom, men det var ju lite som stod på spel här, kände jag. Jag ville ju inte att det här skulle gå dåligt. Så jag frågade ändå så här, är du verkligen säker på att det här stämmer?
Liksom, ja, precis.
Du vet, många sådana här påståenden som den kommer med kan man ganska snabbt punktera genom att bara fråga så här, är du säker på det? Så kan den ibland bara, nej, oj, hoppsan, du har rätt, det var fel. men här sa den så, ja, det stämmer, det är bra, därför att detta och detta och detta. Och så frågar jag någon gång till, så bara, ja, men här är formeln för något med gästtryck och tid och du vet. Jag vågade chansa till slut. Så då gjorde jag med 2 gram jäst, har jag för mig, och jäste i kylen över natten och sen gjorde degboll.
Men 2 gram jäst, alltså, hur mycket?
1 kilo mjöl.
Oj, det är inte mycket jäst alltså.
Är det inte det?
Wow, nej, det är fantastiskt om det funkar, det är bra alltså.
Det funkar jättebra. Sen gör man ju bollar av degen efter någon tid då. Och det gjorde
och så jäser de igen då.
Efter då. Sen fick de jäsa i rumstemperatur de jag skulle ha till lunchen. Och resten ställde in i kylen. Och tog fram
efter lunchen. Bollarna i kylen eller?
Ja, precis.
Ja, men det är väl så.
Alltså de jag inte skulle ha till lunchen, de ställde jag i kylen tills efter lunchen. Så att de fick också stå framme i 4-5 timmar någonting. Och
men det är väl så
götta till sig.
Pizzerierna gör ungefär va? De gör ju bollar och så står de sen och jäser på plåt liksom.
Precis, och de kan man nog ha ett tag. I alla fall några dagar om de är kallt. Så.
Det tror jag absolut.
Och enligt den här boken då som verkar sannoliken veta vad den pratar om, så kan man också frysa bollarna. Det blir liksom inte lika. De är ju på jakt efter perfektion, de killarna. Jag är bara på jakt efter att det ska bli gött. Liksom. Så att, jag hade nog kunnat tänka mig att frysa bara för att kunna ha, om inte annat. Men det har jag inte provat än. Men att spara dem i kylen ett tag gick ju väldigt bra. Och jag bakar som sagt pizza. Alltså först den här lunchen när jag gjorde min första pizza, så gjorde jag 3 pizzor och åt 2 av dem. Sen åt jag. Sen på kvällen gjorde jag pizza till barnen och mig själv. På samma liksom, ja, deg såklart då. Och på lunchen dagen efter åt jag överbliven pizza från dagen innan. Och sen på kvällen bakade vi pizza igen på den degen. Så att det blev ju, min fru var bortrest de här dagarna, så att det var också extra lämpligt att experimentera då. Så att inte, det blir liksom... Ja, barnen kan man
du
kanske
kunde göra
sälja in det till lite lättare.
Pizza-excesser helt enkelt.
Exakt. Ja, wow. Det var fint. Nej, men så att det blev verkligen bra. Och jag, det här med stål eller sten är ju grejen med, alltså i riktiga sådana här pizzaugnar, just för napolitansk pizza där man har jättehög temperatur. Där behöver man sten, en speciell sorts, väldigt porös, nästan som tegel. För att det inte ska bli varmt för fort. Alltså det måste vara lite, nästan att man skyddar den mot värmen. Men i en vanlig ugn vill man ju
som någon slags nästan isolerad värme liksom.
Ja, alltså det är ju väldigt hög temperatur, men det kan inte komma in i degen för fort, för då bränner man botten liksom innan överdelen är lagad.
Det där är väldigt, väldigt, väldigt intressant att du säger det. Därför att det trodde jag skulle vara grejen med sten, eller stålet då, att det skulle kunna bli problem. Och sen har jag inte fått det verifierat på något sätt, men jag hade en svåger som provade att köra i vanlig kolgrill, tror jag.
Ja.
Men då var det sten, inte stål. Mm. Och han lyckades ju värma upp stenen så till en milda grad att när han gräddade pizzan sen. Mm. Då blev pizzan fullkomligt vidbränd underifrån.
Mm.
Alltså den började brinna typ.
Ja, jävlar. Ja. Nej, men för det där är väl tricket, just att det som gräddar pizzan i en riktig pizzaugn är ju strålningsvärmen mest från elden.
Ja. Ja.
Och inte i första hand att den ligger på något som är varmt liksom.
Nej.
Så att där behöver det behöver ju vara i balans, det är väl det som är tricket, att om det är så där hiskeligt varmt så kan inte golvet vara liksom för värmeledande så.
Nej.
För då kommer det ju bli, då blir den färdig först, och det vill man ju inte. Alltså man kan ju inte ha obakt deg och liksom osmält ost och sånt där.
Nej.
Utan det behöver ju, och det är egentligen, det är rätt sjukt att det gick så bra för mig. Alltså det var ju ren tur. I och med att jag kör i vanlig ugn, då kör jag ju med stål, men då är ju temperaturen lägre, så det verkar ju passa rätt så bra. Och det kanske de här stålmänniskorna har tänkt ut lite grann, eller att det liksom är framprövat, den här tjockleken, värmeledningsförmågan borde ju vara samma, men den svalnar väl lite mindre om den är lagom tjock, eller liksom den tjockare plåten svalnar ju mindre när man stoppar dit en ogräddad pizza liksom.
Ja. Jag trodde i alla fall att det hade med det att göra, just det med värmeledningsförmågan det var det du sa också, att pizzan ska inte bli varm för fort.
Nej, precis, och det står också i den här boken att de här lilla Napoli-killarna då hade haft, de har liksom labbat jättemycket på fritiden typ för att komma fram till olika sätt att göra detta på innan de byggde en stor riktig ugn. Och de tyckte väl att de hade haft bekymmer med att stålet brände botten, men för mig blev det jättebra, och det är kul. Jag vet inte, vad gör man annars? Jag tror att annars tipsar de om att ha typ bakplåtspapper eller någonting sånt emellan pizzan och golvet, eller vad man ska säga, plåten då. Om det kommer för mycket värme från det hållet. För den är ju svår att göra så mycket åt annars, känner jag. Alltså den leder ju där den leder, och den har ju den temperaturen den har. Och man vill ju ha så mycket, så varmt det bara går. Liksom. Men det känns i alla fall jättekul att den här boken inte bara står nu. Utan nu nu kom tiden, nu var tiden rätt.
För ja, men vad liksom roligt, och det knöt ju verkligen ihop det med min bekännelse där. Jag hade inte en tanke på det när jag kom med den. För jag såg, du skickade ju bilder på pizzan till mig, ja. Det såg ju fantastiskt ut, verkligen.
Ja, bättre än väntat som sagt, och kan man tweaka till det där lite med erfarenhet och så vidare, så det borde kunna bli ödegrerande tillräckligt bra. Alltså jag är jättenöjd. Så nu är det väl mer, begränsningen nu är väl att det går liksom inte att göra pizza varje kväll, eftersom det finns andra i familjen som kanske inte vill ha det. Om jag bodde ensam tror jag att jag hade gjort pizza varje kväll, för jag är liksom inne i det här skovet som du brukar säga. Liksom, ja. Det där, jag måste testa med lite olja i degen, det ska man egentligen inte ha, det blir lite mer knaprig liksom. Ja, precis. Nej, och sen kommer ju sommaren, och då får jag ju, eller sommar, det kan man ju testa när man vill egentligen, men då kan man ju testa på grillen och hur funkar det här, och ja, det kan bli hur bra som helst tror jag. Så får man liksom känna sig lite cool när man går runt och letar efter San Marzano-tomater i italienska delikatessaffärer och sånt där, det är roligt. Nörda ner sig. Och de här pizzakillarna som har skrivit boken är ju ohyggligt nördiga, och det är ju jätteroligt. Alltså, och det är ju inget, det är ju bara, det menar jag bara positivt naturligtvis då. Och de beskriver ju sig själva som nördar också, typ. Så det tycker jag är skoj, att de har labbat och testat och donat och liksom bakat hundratals pizzor på fritiden för att se vad som går att få till. Och liksom
det är så det ska gå till ju, eller hur?
Italien massa gånger och frågat och varit jobbiga i olika pizzerier och sånt där. Det är härligt. Nej, så det var kul att du sa det, för det där har verkligen, det är liksom verkligen min, jag är djupt i hålet här nu med, när det gäller pizza. och att den där med boken, det passar så bra ihop som du sa, att ibland behöver man ju tajma in det lite och vänta. Det behöver ju inte bara vara att, nu såg jag den här grejen, den vill jag ha. Och så skaffar man den och sen, ja, fast du vet, det var kanske inte riktigt nu man skulle läsa den där boken egentligen. Så.
Men så är det ju med flera saker i livet. Liksom. Det är spel, brädspel som står på hyllan som man ville, som man tänkte spela, men du vet, jag har en sån hylla. Men ja, så är det ett antal spel som ska spelas.
Men det blir spelat väldigt många spel, olika spel alltså.
Du och, ja, absolut. Men
grabbarna och så vidare.
Ja, precis. Men sen så tänkte jag, jo, men det, sen är det ju vissa sådär klassiker man har hört sådär, att det där ska man ju ha spelat, och så är det där, och det kanske också det, ja just det.
Ja, men för mig, jag halkar lätt dit när det är liksom limited editions av saker och sånt där som är alltså man har ett window of opportunity att liksom, nu finns den här liksom, den hade ju varit så nice att ha. Sen hamnar den kanske i hyllan, om det nu är en bok eller ett spel eller vad det nu är liksom, att det är mer lätt
skaffandet alltså.
Som är
helt,
grejen.
Helt klart lätt hänt.
Tyvärr. Men å andra sidan, är det något man har så har man det ju, då kan ju tiden kan komma till en på något sätt.
Ja.
Nu men var det bra sen, att jag hade den
sen
där.
Sen liksom. Är det ju inte hela världen kanske. Ja, alltså jag har ju inte bara lånat saker så på chans. Det ska jag känna.
Nej, visst. Det händer, man slår ju till på grejer ibland. Det är lite ogenomtänkt och reflexmässigt, kanske.
Ja, visst. Alltså, nu jag hade en kompis som hade ett tangentbord över. Ett speciellt konstigt tangentbord. Ja, men jag vurmar lite för konstigt tangentbord. Egentligen gör jag inte det. Alltså, jag vill ju ha ett vanligt tangentbord. Alltså, jag är inte ens den här som har gått Dvorak-vägen eller...
Men du är ingen sån här mekaniska switchar,
verkligen inte. Och det säljs en hel del sånt begagnat här, vet jag, på internt hos oss på jobbet. Precis, ja. Men nej, det har inte varit någon grej liksom, och nej. Men så var det en kompis som hade köpt jo, för jag fascinerades lite. Först började fast med att jag fascinerades av en snubbe. Det här var ju jättelänge sedan. någon snubbe som jobbade på NASA som hade hittat på en mojäng som han kallade för The Data Egg.
Okej, det här låter vagt bekant, men det kan vara...
Jag kan ha berättat detta för dig en gång för länge sedan, utanför podden definitivt. Mm. Och då, det handlade om att det var som en anteckningsmojäng kan man säga, som hade ett ackordtangentbord utanför. Så den hade liksom 5 knappar, en för varje hand. Och det här var ju tänkt för typ, alltså NASA, ja, det säger ju en del, liksom. Det var ju tänkt för typ folk som skulle kunna anteckna saker och spara digitalt utan att använda båda händerna. Så med ena handen bakom ryggen eller någonstans liksom, skulle man kunna anteckna. Ja, i rymden, exakt. Och då var man ju tvungen att ha ett tangentbord som inte krävde mer än 5 fingrar. Och
men det är inte den där man liksom är, det är som ett hål man stoppar in handen, är det inte den?
Nej, utan det var bara, man hade handen runt den här mojängen. Och sen
ägget.
Så, ja, precis, ja. Och för varje finger så fanns det då en motsvarande knapp. Möjligtvis så fanns det 2 knappar för tummen, så att tummen liksom kunde göra någon annan aktiv manöver också. Men för själva ackorden då, så skulle det vara 5 knappar bara. Och då skulle man kunna mata in saker och ting genom att liksom använda olika ackord. Det vill säga man tryckte in flera knappar samtidigt. Och det var då en bokstav.
Ja, precis.
Det var hela grejen. Och det där fascinerade mig oerhört. Och jag minns att jag mejlade till den här Data Egg-mannen.
NASA-mannen alltså.
Ja, absolut. Det här var ju coolt. På den goda tiden när liksom det fanns mindre än några 100 webbsajter på internet. Liksom.
Det här var
på 90-talet jag mejlade honom.
Gammalt på riktigt.
Ja, det här var verkligen gammalt. Alltså. Jag vet inte om han svarade. Men alltså, den här grejen kom aldrig i produktion, eller det blev aldrig någon ritning, utan han hade en prototyp och sen var det bra med det. Liksom.
All right.
Idag hade man ju kunnat implementera detta med typ en
3D-printad någonting.
Ja, och sen Pi Zero W kanske, eller något ännu enklare. Idag finns det ju hur mycket som helst som man kan implementera själv med.
Men
det har jag ju inte gjort. Det har jag ju absolut inte gjort. Nej.
Men det tar ju mycket mer tid än man skulle kunna tro också.
Ja.
Oj. Men.
Sen kom jag vidare då, och sen så började det finnas ackordtangentbord till vanliga PC:er, och det har aldrig liksom fascinerat mig riktigt. Men nu var det en kille då, som en kompis med mig, som hade köpt ett ackordtangentbord, för nu har de liksom blivit mer generella. Och så ett ackordtangentbord till en vanlig PC, eller ja, till en vanlig dator helt enkelt. Med USB-C och allt sådär.
All right.
Och wow, man kunde skriva så himla snabbt. Och det fascinerade mig oerhört. Varför jag skulle vilja göra det.
Nej, jag tänkte, sitter du och skriver grejer?
Nej,
liksom?
Nej, det gör jag inte. Inte det kan man göra. Det har ju funnits en önskan om det också. Vi har pratat om det. Skrivmojänger som bara, du vet, ja, men jag såg ju någon sån nyligen också, som jag också blev jättesugen på. Men jag höll mig, absolut. Det var nog Ina Lundström, tror jag, via den här Flashback Forever-podden, som Bring Your Own Keyboard, BIOC heter den där mojängen. Och det är typ en dator med en liten display, och så kopplar man in, men det är externt tangentbord. Och jag fattar grejen.
Man kopplar in sitt eget tangentbord,
och poängen med det är ju att man ska få sitt eget tangentbord OAÖ, eller det är den känslan man vill ha. Sådär. Det är ju bra. Han hade i alla fall fått 2 tangentbord av samma sort av något slag. Det var inte meningen att han skulle få 2 tangentbord. Och då sålde han det ena, och det köpte jag. Dum som jag var. Och det har ju bara blivit liggande. Jag har ju inte orkat ens börja träna på de där rörelserna och så vidare. Och det vet jag inte om jag någonsin kommer göra. Vi får se. Caracorder heter det. Så det är liksom någon slags ackordtangentbord helt enkelt.
Så då kan man göra, det är på något sätt som ett dragspel, eller?
Ja, Det är som ett dragspel. Det är som att spela dragspel istället för att, nej.
Istället för att sitta vid datorn. Ja, ja, det steg i rätt riktning. Nej, men alltså man trycker ner, jag vet inte hur dragspel fungerar ska jag säga, men på de här tangentborden då, så det är kombinationerna som är tricket som du sa då.
Ja, alltså man kan ju, det finns ju, här finns det två för tummen, eller ja, det finns någon extra mojäng för tummen, och så finns det en faktiskt typ en liten joystick för varje finger faktiskt. Och sen så kan man då röra den åt olika håll då. Här är det mycket mer avancerat än dataägget liksom, så här är det
typ är som, knappar,
typ som en liten joystick nästan. Så man både kan röra en riktning och trycka ner. Så det är ju liksom fem kanske, teoretiskt sett så är det väl kanske fem olika rörelser per finger
då. Ja.
Plus då att man kan kombinera.
Ja, det blir många kombinationer.
Ja, så den kan alltså tänka sig, du kan tänka dig att du kombinerar det liksom en vokal med en och jag vet inte riktigt om tanken här är det att man ska ha någon slags standard bibliotek, eller om det ska vara att du ska själv, ja men det här är det, jag skriver mycket den här typen av ord, så då är det de jag programmerar in på mina pekfingerkombinationer, eller vad det är. Eller vad det är. Ja.
Mot datorn sett, annars måste det väl bara se ut som ett vanligt tangentbord, antar jag.
Ja, det är det som är det bästa. Det sånt gillar jag, som du förstår.
Ja, men verkligen.
Ja, men det ligger där.
Det har inte blivit, det har inte fastnat än. Nej, tiden är inte hos dig än. Den är inte kommit.
Nej, det är väl så. Det kanske är som pizzastenen.
Ja, exakt. Ja. Nej, men det ska testas du, absolut. En regnig dag någon gång kommer du säkert att ta fram det där och bara, oh, det här var inte så tokigt.
Nej, kanske. Men precis, ja. Efter att jag har läst den där boken av Tom Wolfe och byggt det där elektronikprojektet som jag har alla komponenterna till hemma.
Ja.
Du vet.
Ja, jag vet. Det är mycket bördor man går runt.
Spelet som man borde ha spelat. Av Ove Rosenberg.
Risken är ju till slut bara att man spelar det för att ha spelat det liksom. Men ja, alltså om det leder till en trevlig upplevelse så är väl inte det så himla tokigt heller kanske.
Nej. Jag kommer spela de här spelen. Så det är helt klart.
Någon gång. Nej, och det där med USB-C och att bara plugga in grejer i grejer, där får vi ju verkligen prata om någon gång också.
Det bara där funkar mycket, ju. Eller?
Ja, ibland. I förekommande fall.
Ja. Ja, men det är lite som AirPods. Funkar det? Det funkar alltid. Ibland.
Ofta. Nej, men de funkar oftast. Ju nästan alltid.
Jo, men ibland så parar de ju med fel enhet. Och det ska vi nog prata om. Det ska vi nog prata om vid tillfälle, tror jag.
Ja, det får vi göra. När vi är på lite sämre humör. Det är ohyggligt frustrerande ibland.
Ja, men den där, jag har grävt ner mig lite i den där standarden. Hur alltså, Bluetooth Advisor. Hur många enheter de kan para med hur många aktiva uppkopplingar de kan ha och sådär, det är lite olika, men det kräver mer än den tiden vi har kvar idag, tror jag.
Ja, gudars, jag ska gå och klippa mig hos en ny frisör nu, det är inte bra alls, det blir en konstig lunch detta.
Jaha, det är den där ångesten, ja.
Ja, men det ska
det får vi prata om,
det växer ut och så vidare.
Ja, det gör ju det.
Ja, men vad bra, och så får man se när tiden kommer till en för andra olika saker som står på vänt. Det är ju bra, det är ju ändå ett lyxproblem egentligen att man har massa roliga grejer att ta tag i. Så får vi se det.
Jag tror jag ska beställa den där pizzaboken nu.
Ja, gör det. Eller, har du tid med det?
Nej, det vet jag inte.
Men du kanske kommer börja läsa den om 3 år eller någonting, och då kommer du bli jätteglad.
Ja, då kanske jag är tacksam för att jag har den hemma, eftersom den är slut på förlaget då.
Aha, okej. Okay. Men den finns nog hos själva lilla Napoli, tror jag.
Nej, men jag tänker att den är slut på förlaget om 3 år.
Ja, då. Ja, absolut. Mm. Men man kan köpa den direkt i deras webbshop om man vill. Kan man slänga med lite mjöl och grejer också, så är man all set. Nej, men det är nice. Och biblioteket finns ju kvar. Alltså du kan ju låna den där boken igen om du blir sugen i framtiden.
Tom Wolfe-boken, ja. Ja, absolut. Ja, ja. Mm. Ja, jag ska det. Vi säger så.
Vi säger så helt enkelt. Och
klipp dig försiktigt.
Ja, jag ska försöka. Ha det gott du.
Detsamma. Hej.
Hej.